Mitt namn är alltså Anders Ingelstam och jag arbetar företag som heter Acumenta där vi bland annat jobbar med samhällsanalys och utvärderingsfrågor. Men också min specialitet är demokrati- och rättighetsfrågor i ett tillämpat läge, alltså hur det ser ut, inte bara i tal utan också hur demokrati och mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter kan appliceras på vardagslivet. När vi fick det här uppdraget så fanns det två tydliga syften med det. Vi skulle försöka bedöma kvalitet och effekter utifrån ett brukarperspektiv. Och det är sådana frågor som till vardags och nästan alltid kallas för mjuka frågor. Och då ställs i relation till hårda frågor. Huruvida man sen tycker att mjuka frågor är mindre viktiga än hårda frågor, det får man bestämma sig för själv. Men vi skulle alltså försöka bedöma kvalitet och effekter. Och inte nog med det, det skulle vara ur ett brukarperspektiv. Som om inte det var svårt nog så skulle vi också försöka se om de här användarna som började och som tillhörde den utvalda gruppen på något sätt förändrade sina resmönster på grund av Taxi för alla. Och om de inte hade förändrat dem ännu så skulle vi försöka klura ut om det var på gång. Det var uppdraget och då valde vi en metod i samråd med uppdragsgivaren att, som Björn visade på en bild här förut, att göra återkommande intervjuer eller samtal med en utvald grupp och över hela projektets tid. För att se dels hur projektet utvecklade sig men också hur man, och det visade sig vara väldigt lyckligt att vi valde att fråga vid återkommande tillfällen för att det visar sig att man ändrar inställning och man ändrar användandet utav tjänsten över tid. Metoden var alltså att med stor hjälp från färdtjänsten så fick vi ett urval som skulle vara skaplig spridning, män, kvinnor, lite åldersmässigt i gruppen också, och att man bodde lite på olika ställen i Storstockholm. Och det var 10 personer som hade anmält sitt intresse och som hade börjat använda tjänsten. Och det var sen 5 personer som hade anmält sitt intresse men som i april förra året ännu inte hade börjat använda tjänsten. Som en liten kontrollgrupp. Mest för att få reda på varför man inte hade börjat om man nu hade anmält sitt intresse. Vilket på pappret kan vara ganska förvånande. Men den viktiga gruppen var 10-gruppen. Som vi då har träffat vid upprepade tillfällen och ställt nästan exakt samma frågor för att kunna bedöma huruvida en förändring sker. Sen har det naturligtvis varit vår uppgift att försöka förstå och bedöma kvalitet och effekter ur det här brukarperspektivet. Fördelar med en sån här metod är att upplevelsen, alltså hur människan beskriver det man utsätts för eller det man får möjligheten att arbeta med, är mycket viktigare än vad som egentligen står på pappret. För människan agerar utifrån hur man upplever en situation. Det har ingen betydelse om vad som står i kontraktet om man har uppfattat det på ett annat sätt. För man agerar alltid utifrån tidigare erfarenheter och utifrån hur man har tolkat det nuvarande läget. Det är den starka sidan av den här metoden. Den svaga sidan är naturligtvis att ja, men hur ska vi kunna utvärdera ett sånt här projekt genom att snacka med 10 stycken personer? Tänk om vi har pratat med fel 10 personer. Ja, alltså det måste man tänka in. Man får inte dra för långtgående slutsatser och säga att så här är det. Utan vi kan säga att så här har det varit för de här 10. Och vi tror att de i alla fall representerar en skapligt stor del av dem som har använt det här. Sen har det varit ett problem för mig när jag har försökt att förstå vad de här människorna har sagt till mig, att man märkte ganska snabbt att det handlade mycket om att man var väldigt glad över det här nya systemet Och så var man medveten om att det var ett pilotprojekt som man var livrädd för att det skulle försvinna. Så därför har kanske ibland argumenterats lite väl mycket för det nya och mot det gamla systemet. Fullt mänskligt, jag hade gjort precis likadant. Men det måste man tänka in när man sen försöker förstå resultatet. Det urskilde sig när vi har tittat på det över tid. Att vi ska bara gå igenom det. För att projektet genomgick eller har genomgått några olika faser. Och vi valde att kalla den första för introduktionsfasen. Den var ganska dålig får man nog säga av många anledningar. Främst för att alla inblandade aktörer var nybörjare på systemet. Det är inte så konstigt, men det var ganska svajigt. Och ibland så visste inte växeln vem det var som ringde och ibland visste jag inte vilken växel jag skulle ringa. Och ibland så visste inte chauffören hur man skruvade fast eller spände fast stolen i bilen, etc. etc. Massor med, vad ska man säga, barnsjukdomar i systemet. Inte alls konstigt. Och jag tycker nog ändå att det hanterades bra ifrån alla inblandade parter. Sen kom den fas som vi har kallat för konsolideringsfasen. Där ser man några av taxibolagen upptäcker den här lönsamheten som Björn pekade på. Och man börjar att lansera tjänsten lite hårdare. Och även då användarna hittar det taxibolag som man gillar bäst. Kanske till och med den bilmodellen man gillar bäst. Och man börjar finna system för det här. För att sätta systemet i smidig rörelse. Och det kommer också fler fordon hos taxiåkarna. Och den sista arbetsfasen som kom igång just innan det var dags att börja stänga butiken. Det var att formen satte sig. Och vi märkte, eller jag märkte i samtalet med användarna, att man började få en smak av hur det kan vara. Samtidigt en begynnande oro för att det skulle ta slut. En befogad oro visade det sig. Så att det har förändrats över tiden. Och vi har då träffat projektledningen, vi har träffat referensgruppen vid något tillfälle och försökt att putta tillbaka information under resans gång för att kanske justera det hela under tiden och inte komma med alla fiffiga slutsatser när allting var färdigt. De analyskriterierna som vi har jobbat med, det är de fyra: tillgänglighet, bemötande, säkerhet och komfort och självbestämmande. Det var samma de som Björn visade. Jag ska ta en i taget här, bara några tydliga saker som vi har sett. Tillgänglighet var ju grundpoängen med hela grejen, va? Det ska bli enkelt, jag ska kunna ringa och jag ska till och med kunna säga follow that car. Kanske, nu är det inte så vanligt att man gör det, inte ens som icke-funktionshindrad, men tillgänglighet var ju en grundpoäng. Den här faktorn fick sig en riktig, alltså den kom lite på sniskan, den kom in fel i matchen helt enkelt. Det fanns nästan inga bilar när man drog igång. Och ganska glada människor ringde nu och skulle ha en bil och så fanns det ingen. Va? Och det var synd. För det är också så här att, och det har jag förstått, och det här har jag inte förstått innan jag tog det här jobbet, att som funktionshindrad så, alltså det är som någon sa till mig, alltså i den här branschen menade han på att vara funktionshindrad, där gäller att planera, och det har vi fått höra vittnesmål om, va? Och spricker, alltså testar jag någonting nytt och det inte funkar, alltså då, ni vet ju mycket bättre än jag hur liksom ett helt dagsprogram kan kapsejsa av den anledningen, alltså då aktar man sig ganska noga för att prova igen. Man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Det gjorde att de som lite djärvt provade någonting i början och så blev det fel, kanske inte kom tillbaka av den anledningen. Sen fanns det ett gäng som var envisa som 17 och fortsatte ändå. Och det visade sig att det var bra. Tillgängligheten blev bättre och bättre. Allting började flyta bättre och bättre. Fler fordon etc. Och i slutet av projekttiden, i december 2002, så säger de flesta att tillgängligheten är mycket bättre, men den är inte tillräckligt bra. Alltså det är inte tillräckligt lätt att få tag i transport. Bemötandet, där får det ska de representanterna från taxiåkarna hälsa hem till de som sitter och svarar i telefonen. Oerhört bra bemötande har man upplevt hela vägen just när det gäller växeln. Det finns två bemötande mellan kunden och taxibolaget. Det är först i växeln när man ringer, helt felfritt. Chauffören det andra. Hur jag blir bemött av chauffören är fullständigt avgörande, verkar det som. Eller är det som är skillnaden mellan en bra och en dålig resa? Och även det blev bättre och bättre. Men det var, upplevde man i alla fall i den här gruppen, det var bättre hos Taxi för alla redan från början än i det gamla systemet. Och det lyfter man fram som någonting väldigt viktigt, att jag blir, och jag vet inte om jag har fått den lilla sammanfattningen där jag inledde med ett citat. Jag blir nu behandlad som en kund, inte som en rullstol som ska flyttas från punkt A till punkt B. Det fångar på något sätt det här, va? Att jag kände att användaren känner att jag är en kund och jag får det bemötande jag faktiskt förtjänar som betalande kund. Sen är det så här att det har visat sig att många taxichaufförerna inom alla bolagen, tror jag, känner sig ibland väldigt stressade. Och stress i kombination med en väldigt dålig nacke eller en väldigt dålig rygg, det är inte bra. Stötigt, ryckigt, att man ska försöka få det bråttom. Och det skapar en otrygghet hos mig som kund. Så då kommer vi in på säkerhet och komfort. Alltså chaufförens bemötande har också bärighet på säkerhetskänslan. Att vara nervös, kan han sätta eller kan hon sätta fast min stol ordentligt? Jag ska inte behöva oroa mig för det. Att bemötandet var dåligt i början var, om jag tillåts att göra en gissning, så handlade det mycket om att taxichaufförerna kände sig väldigt osäkra, de också, alltså hur man gör. Och jag menar, jag har träffat den här gruppen, jag har sett drygt 10 rullstolar och det är inte samma fastspänningsmekanism. Alltså ögonen sitter inte på samma ställe på någon av de här, va? Så att jag tror att bemötandet var den här, alltså att man var missnöjd med bemötandet inledningsvis, var att chaufförerna var valhänta helt enkelt. De kunde gott ha fått en bättre utbildning inledningsvis, tror jag.
Har du gjort någon analys av att det bemötande har blivit så mycket bättre? Att man upplever det så mycket bättre?
Nej, det tror jag att de som har... Alltså det är väl klart att jag har mina funderingar. Men jag kan bara säga att den gruppen jag har talat med tycker att man blir bättre behandlad utav taxibolagen än utav den gamla färdtjänstbussen. Alltså sen beror det säkert på många olika saker.
Ursäkta, bara en liten kommentar här. För den tekniskt, kan vi låta Anders göra färdig? Kan ni försöka komma ihåg era frågor så att när han är färdig? Finns det 2 bärbara mikrofoner här i rummet? Varsågod Anders, fortsätt.
Tack. Självbestämmande. Där är det full pott på något vis, va? Alltså det är klart, det kan ju bli ännu bättre. Men skillnaden mellan färdtjänstbuss och det nya Taxi för alla är enorm, vittnar man om, va? Men då ska man lägga märke till att det handlar inte om Taxi för alla istället för färdtjänst. Det är inte min slutsats, utan det är Taxi för alla och färdtjänst. För olika sorters resor kan lösas på olika sätt. Det är precis som för mig som inte använder färdtjänsten, men jag har också olika sätt att resa. Jag cyklade hit idag, det hade jag inte gjort kanske om det hade varit 1 meter snö. Alltså man väljer ett färdsätt som passar mig precis nu. Och därför så står inte Taxi för alla i motsats till färdtjänsten. Det är viktigt. Det ska finnas många, många alternativ, även för den som är funktionshindrad. Nåväl, vad det gäller resmönster så är det för kort. Det är för kort tid att säga någonting speciellt, för det är långa processer som ändrar den här gruppens resmönster. Men det är i alla fall så att vad är det som styr de här resmönstren? Det är naturligtvis tillgängligheten. Är det lätt att få tag i, så det är klart jag använder det mer. Men min egen vana, vittnar gruppen om är viktiga. Alltså vad man brukar, och jag har inte riktigt fått in, jag har inte börjat tänka de där banorna att jag kan ringa en bil på natten när jag ska hem från en restaurang. Jag har inte gjort det på 20 år, så att det tar lite tid för mig att ställa om för det. Alltså det handlar om att ändra väldigt invanda, väldigt planerade beteenden. Och det är lite snabbt att säga varken bu eller bä om det efter endast ett år. Det är också så att resmönstren beror inte bara på om det står en bil utanför dörren eller inte, utan det beror också på mina fysiska behov och mina fysiska hinder. Jag kanske måste alltid resa på ett visst sätt och ha nära till en toalett etc. etc. Va? Och då kvittar det om det kör 20 bilar utanför. Jag kan inte åka just nu ändå. Va? Så det är sådana saker som också påverkar. Däremot kan man iaktta förändringar hos den här gruppen vad det gäller ändrade resmönster. Man åker till nya aktiviteter. Man upplevde efter ett tag konsolideringsfasen, så märker man det funkar. Nu åker jag iväg på lunchen och gör någonting. Wow! Alltså för mig så... Ja, men det är klart att det är världens kick. Va? Man åker till nya aktiviteter. Man åker mer. Man åker spontant. Någon sa... Jag åkte bara helt plötsligt ut på Djurgården och köpte en glass. Och alltså... Att sätta ett värde på den känslan är väldigt svårt. Det är ett bekymmer när man arbetar med mjuka frågor. Det är att de inte alltid går att omsätta i pengar. Jag beklagar, jag har inte ens försökt. Vilket också blir ett bekymmer när man ska försöka tränga sig in i en diskussion som nästan bara handlar om pengar. Man reser på nya tider på dygnet. Hem från krogen, mitt i natten, tjoho. Och alltså man, men det är inte alla som vågar det, va? Nej, det har jag inte vågat än, säger någon. Tänk om det inte kommer en bil, va? Insatsen är hög, risken är hög om det går dåligt, va? Och sen kommer det som jag har kallat i rapporten att göra något av resan. Resan blir inte bara A till B. Stanna här du snäll, jag ska göra ett ärende. Eller jag tar den vägen och hämtar min son på fritids. Resan blir en poäng i sig. Det är inte bara ett svart hål i min dag när jag liksom ploppar till en annan punkt, utan jag gör någonting med resan. Vilket förmodligen också har inneburit att resan har blivit lite längre, vilket kan förklara de siffrorna som Björn visar. Jag vet inte om vi kommer närmare in på det, va? Men man gör något av resan. Några reflektioner som vi har gjort när vi har analyserat det här materialet ska jag avsluta med. I och med Taxi för alla så har gruppen som har rätt till färdtjänstbuss, en parentes, ni får ursäkta mig om jag använder fel begrepp, jag försöker, men det är väldigt många olika saker, men jag tror det heter färdtjänstbuss, heter det inte det? Jo. Har med Taxi för alla har kommit till ett resande som är lite mer lik den icke-funktionshindrades resande. Det har visat sig att det krävs en mångfald. Man måste ha flera tjänster, vanlig färdtjänst, färdtjänstbuss. Någon kan åka vanlig färdtjänst, alltså en vanlig taxi och vika ihop stolen. Det är bra ibland. Och man ska ha olika alternativ, en mångfald. Men det är också så att det är väldigt individuellt vilken fordonstyp man vill åka i. Någon talar sig varm för Chrysler Voyager, någon annan säger det är fullständigt mördande att åka Chrysler Voyager, jag vill åka Volkswagen, etc, 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 etc. Alltså likriktningen är inte bra, va? Det är individuella människor med individuella behov. Så att det bara uppmuntrar vid eventuellt fortsatt att inte köpa upp en enda fordonstyp om ni nu inte hittar någon som passar precis alla. Flera i gruppen säger, toppen med Taxi för alla, men det allra bästa vore en anpassad kollektivtrafik. Samtidigt, alltså jag var hemma hos en kille som samma dag som de hade gått ut Connex och sagt att ja, nu går det inte med de nya tunnelbanetågen, men det är bara att ringa så kommer vi springande med en ramp. Då känner man att ja, det är en bit kvar till de där anpassade kollektivtrafiken, va? Alltså de vill väl, men det blir fel. Man kan också se, det verkar som om taxibolagen, alltså de smarta åkarna fattar en potential i det här. Här kan man tjäna pengar. Några har visst tjänat pengar på olagligt sätt, men den stora bulken måste ju ändå vara att det inte har varit regelöverträdelse, gissar jag. Och alltså man hittar en ny målgrupp. Det är bra för taxiföretagen, för de här människorna åker när andra inte åker och kan åka långt och, ja, bra grejer, va. Mina sista saker är att när jag läser dokumentation, när jag pratar med olika människor, det här har jag inte belägg för, men jag får en känsla av, och jag hoppas att jag har fel, att det upplevs som ett problem att den här gruppen börjar resa väldigt mycket. Och det fattar inte jag. Det måste ju vara huvudsyftet med ett sånt här projekt, att människor som har tvingats att sitta still, inte bara i en rullstol utan också kanske hemma, plötsligt får möjlighet att resa mycket. Då borde det vara ett glädjebud att det reses mycket. Men det är en personlig reflektion. Jag tycker också det vore intressant om diskussionen kunde ta ett avstamp som inte bara handlar om vi har råd eller inte. Det är på något sätt fråga nummer två. Vad vill vi med transporterna i den här frågan? Och sen får vi se om vi har råd med det på något vis. Taxi för alla idén levde i ett drygt år, och den som idé bygger den på det här drömläget som Adolf berättar om, att alla taxibilar ska funka för mig som sitter i en rullstol utan att jag behöver vika ihop den eller frakta den på annat sätt. Man kan inte säga att det här pilotprojektet testades fullt ut eftersom det var så få bilar, så att det är inte riktigt rättvist mot idén Taxi för alla att bara titta på det här försöksprojektet. Däremot så kan vi lära oss av de erfarenheterna som är gjorda. Vi kan förstå att det är någonting som är efterfrågat, men vi kan också se att vi kanske måste slipa på regelverket etc. etc. för att få det att funka bättre.